På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Van het schip. Siloy door en los van Martial. Sonny Siloy. Van Basten. Het is 1-0. Schitterend gedaan van Sonny Siloy. Die aan de rechterkant doorging. En even schitterend afgemaakt van Marco van Basten.
I dagens fotboll blir fotbollsspelares karriär allt längre. Zlatan fyller 40 i höst och ska spela Champions League med Milan nästa säsong. Messi är 34, Ronaldo 36. Sagorna blir allt längre och spelarna bestämmer själva allt mer när de är slut. Spelaren vi ska prata om idag tvingades sluta när han var 28. Till och med tiden fram till han var 28 var kantad av skador. Ändå är han betraktad som en av de absolut bästa anfallsspelarna genom tiderna och helt given i min drömmelva över världens bästa spelare någonsin.
Alltså, jag kände till att börja med att vi snart måste börja syna den där drömmelvan. Det känns som att den kommer innehålla lätt 56 spelare. Nej. Innan vi är färdiga med detta.
Anfallet är ju Romario och Van Basten då, såklart, som vi ska prata om idag.
Okej, okay, och Pelé och Messi och de här.
Jag kanske tar in Ronaldo så att jag spelar 4-3-3.
Messi inte ens.
Jo, Messi med på mittfältet jämt med Maradona.
Defensiv roll.
Och sen Ronaldo är inte med.
Ja, vi ska återvända till det här världslaget, men vi ska börja med att prata om Marco van Basten och den karriär som blev alldeles för kort. Och någonstans så kan jag väl tycka att den här historien faktiskt kan påbörjas i februari 1987. Då Johan Cruyff, den stora Johan Cruyff, som tydligen inte får plats i ett världslag, sitter på ett litet kontor i Amsterdam och är livrädd för Malmö FF. Han kan inte förstå hur han ska hantera utmanarna från Skåne. Helvete, de har Lasse Larsson, Håkan Lindman och Masse Magnusson och rullar runt på uppe på topp. Och där bak och det är Kent Jönsson och Ingemar Erlandsson och Hasse Borg och på mittarna Anders Palmer, Leffe Engqvist och en ung Jonas Tern som kan hålla i bollen. Nej, det här måste lösas, känner Cruyff. Här går det inte att tro att vi bara kan rulla in i cupvinnarcupens semifinal. Utan vi måste ha det stora artilleriet med oss till Sverige. Det här var en vår då Johan Cruyffs Ajax redan hade tappat grepp i ligan. De hade släppt iväg PSV där uppe i toppen. Så det var cupvinnarcupen som gällde. Och det var Malmö FF som stod där som det stora hotet i kvartsfinalen. Så för att rädda säsongen så kallade helt enkelt Johan Cruyff in sin protegé och anfallsstjärna Marco van Basten på sitt lilla kontor. Och så frågade han hur de egentligen skulle göra, hur de skulle ta det vidare från punkten där de stod. För van Basten hade ju skadeproblem. Sen den där operationen några månader tidigare så hade ju inte saker och ting blivit bättre. Tvärtom, Van Basten tycktes nästan mer hämmad och hans vrister verkade bara ömma mer än de hade gjort tidigare, och han kunde inte riktigt gå för fullt och han kunde inte spela i alla matcher. Så Cruyff tog in Van Basten och undrade rätt och sa att, ja, men vad gör vi nu? Hur går vi vidare härifrån? Hur gör vi så att du leder oss till cupvinnarcuptiteln? Och Van Basten var väl rätt defensiv och ganska undanglidande och ganska osäker, för han visste själv inte. Det enda han visste var att vristen inte kändes bra och att den inte verkade bli bättre heller. Så han ryckte väl mest bara på axlarna och gav ordet tillbaka till Cruyff, som då försökte tala vett med sin unga striker. Han liksom förklarade att det där med att ha ont, det är ju en del av en fotbollsspelares vardag. Det är bara att tugga i sig. Johan Cruyff spelade tills han var 35 någonting och trodde Van Basten att han hade gjort det utan smärtor? Absolut inte. Smärtor, det har man varje dag, varje vecka, varje match. Det är bara att lära sig att prestera trots detta. Och vad kan egentligen gå fel? Läkarna säger att det här inte kan förvärras, utan att det bara är en fråga om smärttröskel. Så unga Marco, nu får du väl helt enkelt bita ihop. Ja, jaha, okej då. Men jag vet verkligen inte om det kommer hålla. Då slutar de en typ av avtal som innebär att Van Basten får tillåtelse att vila i de allra flesta ligamatcher den här våren 1987, för att istället kunna prestera när det verkligen gällde, i cupvinnarcupmatcherna mot Malmö FF och vidare framåt mot bucklan. Inga ligamatcher, fokus på cupvinnarcupen, vinn bucklan, och som Cruyff stängde konversationen: annars dödar jag dig.
Det är underbart.
Ja, det är väl visserligen med ett snett leende, men det fanns ju någon typ av allvar där bakom. Och det är väl också så att Cruyff hade rätt i att inte ta lätt på Malmö FF, för hans förträffliga Ajax-lag åkte upp till Skåne och föll med 1-0 på Malmö stadion i den första matchen. Torbjörn Persson slog in det enda målet på straff. Men sen var Van Basten lite närmare sin max, eller i alla fall sin normalprestation i returen. Och då vände ju Ajax dubbelmötet, ja, men ganska enkelt. Van Basten driver ju, han gör två mål själv. Klackar magnifikt fram bollen till öppningen som gör det tredje målet. Och där är Ajax 3-0, och även om MFF sen reducerar så är det ett programenligt avancemang för ett Van Basten-lett Ajax som nu imponerat stort. Och det var lite kul, för precis när vi spelar in det här så har Roy Hodgson gått i pension, och den gamla fotbollsgentlemannen har ju sannoliken varit med om en del under en 50 år lång tränarkarriär som spänner sig över hela världen. Men han fick en massa olika frågor om vad han tog med sig och vad han mindes och vilka som hade varit höjdpunkterna. Och då fick han bland annat frågan om det bästa lag han någonsin ställt sig mot. Och det fanns bara två upplagor som han själv tyckte förtjänade att nämnas: Pep Guardiolas Manchester City i nutid och Johan Cruyffs Ajax som han mötte med Malmö våren 1987. Mm. Det var de två bästa lag han någonsin hade stött på. Och då har ju han ändå varit i både Inter och Liverpool, och han har varit i VM med Schweiz, och han har varit i VM med det engelska landslaget.
Men
han
har lett Halmstad BK.
Ja, det är också. Oddevold, inte att förglömma. Men detta Ajax, det satte avtryck. Han kan fortfarande rabbla upp hela startelvan, Roy Hodgson. Han kan dra Van Basten, Bergkamp, Rijkaard, Danny Blind, Arnold Myhren, Jan Wouters, och summerade sin lilla utvikning om detta med att säga att han sysslar ju visserligen inte med tatueringar, men hade han gjort det, då hade han tatuerat in någonting för att minnas just detta Ajax-lag. Uh-huh. Och de var ju bra som tusan. Skraja för Malmö FF, okej, men på rask kurs mot säsongens slutmål några månader efter att Cruyff hade kallat in Van Basten på sitt kontor och ställt en typ av ultimatum. Då infriade ju Van Basten också alla förväntningar. Då uppfyllde han alla krav. Då nickade han in det enda målet i cupvinnarcupfinalen. Han lyfte bucklan. Han räddade Ajax säsong. Och han höll någon typ av löfte gentemot Johan Cruyff.
Siloy door en los van Marshall. Sonny Siloy. Van Basten, het is 1-0. Schitterend gedaan van Sonny Siloy, die aan de rechterkant doorging en even schitterend afgemaakt van Marco van Basten, die zijn belofte lijkt in te lossen.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig är jag över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket, Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm-hmm. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Vi måste ju säga också vilka det var de mötte då. Det var
Kanonklubben Lokomotiv Leipzig.
Ja, vi har aldrig varit i Östtyskland, Erik. Det är ju en liten skandal.
Ja, vi får väl ta oss dit, men du ska ju veta det att i fotbollsstaden Leipzig, som numera är något helt annat än det var på 80-talet, då sympatiserar ju vi med Kemi Leipzig.
Ja, ja.
Lokomotiv Leipzig, visst, de har anar, men det har med åren blivit en klubb med rätt obehagligt support.
Ja, men jag vill hellre till Dresden. Dynamo Dresden. Ja. De har intressantare krigshistoria.
De har intressant nutidshistoria också. Ja. Gick ju upp från dritte den här våren.
Härligt. Ja, för att i yngre tonåren så kom han till Ajax. Och han träffar ju Hollands största där också, va? Som påverkar han mest.
Ja, och det är ju en väldigt tacksam arvtagarsymbolik. Det här med att Marco van Basten får debutera för Ajax i april 1982, då han själv är 17 år gammal. Och han får då byta av Johan Cruyff när det är dags för honom att debutera. Sen tar det 10 minuter och sen har Marco van Basten själv gjort mål. Ja. Men just det där med att byta av Johan Cruyff, att bli Johan Cruyffs arvtagare och med tiden Johan Cruyffs adept, det går inte att överskatta i en holländsk kontext, för ja, precis som du säger, Johan Cruyff är inte bara den största fotbollsspelaren de haft, utan för många holländare, kanske framförallt ur Marco van Bastens generation, så var han den största holländaren som någonsin levt.
Ja.
Och det var väl också Johan Cruyff snarare än hans egen pappa som verkligen fångade honom till fotbollen, allra först. Marco van Basten kan liksom precisera vilken dag han blev fotbollsbiten. Och det var den där dagen för sommaren 1971 då han själv var 6 år gammal och såg Johan Cruyff leda Ajax till Europacup-titeln för allra första gången i en final mot Panathinaikos på Wembley. Marco van Basten var 6 år gammal och så fascinerad att han inte ens vågade blinka. Han satt framför tvn och spärrade upp ögonen för han tyckte det var så otroligt att följa Cruyff den där dagen. Och sen gick åren och sen rullade bollarna, men som 17-åring så fick då Marco van Basten möjligheten att börja träna tillsammans med, att lära känna sin hjälte, den då exakt dubbelt så gamla 34-åringen Johan Cruyff. Och han tog ju extremt stort intryck. Han utvecklade sitt spel och han formade sin fotbollsfilosofi och han började ju efterapa Johan Cruyffs sätt och hans manér. Han liksom försökte göra samma grejer på planen, han försökte gå ungefär på samma sätt, han försökte röka cigaretter likadant som hans förebild då gjorde. Och de fick en dryg säsong tillsammans i Ajax A-lag 1982-1983. Van Basten var absolut inte gjuten i startelvan, men han gör ändå 13 mål på 25 matcher som 18-åring. Och han får spela tillsammans med ikonen över alla ikoner. Men sen tar säsongen slut. Johan Cruyff blir osams med Ajax-ledningen och drar iväg till de värsta rivalerna från Feyenoord istället. Sen hinner det ju för sig inte gå särskilt många veckor innan Ajax möter Feyenoord hemma på gamla Olympiastadion. Och Ajax med Marco van Basten vinner 8-2 mot Johan Cruyff och hans Feyenoord. Marco van Basten själv gör hattrick den dagen då mästaren på ett sätt detroniseras. Och det är väl i samband med det som Marco van Bastens egen karriär verkligen exploderar. Det är fel att säga att han liksom klev ur Johan Cruyffs skugga, för de konkurrerade inte om samma plats i startelvan. Det var mer så att Wim Kieft drog till Italien och gjorde så att tröja nummer 9 blev ledig i Ajax. Men från hösten 83 och 4 säsonger framåt, ja, då är Marco van Basten självklar som första val i Ajax anfall. Och det blir snabbt uppenbart att killen är på en helt annan nivå än vad någon egentligen hade kunnat föreställa sig. För han satte ju snabbt upp ett målgörartempo som låg på över ett mål per match. Mm. Och han höll sedan det tempot i 4 år. Han skulle komma och göra 118 mål på 112 ligamatcher för Ajax under den här perioden. Och han skulle också hela tiden behålla och förtäta kontakten med Johan Cruyff. För Cruyff la av efter den där första säsongen i Feyenoord. Och även om de förlorade med 8 mot Ajax så la han inte av med något misslyckande. Han vann dubbeln för Feyenoord, såklart. Men sen drog han sig undan lite grann. Drog sig tillbaka i ett litet samhälle som heter Finkeveen, som ligger mitt mellan Amsterdam och Utrecht där Marco van Basten bodde. Så van Basten och hans polare John van Schip, ja, de började dra dit. De började dra hem till Johan Cruyff. Och det blev så vanligt förekommande att Cruyffs fru började se dem som barn i huset. Öppna dörren. Aha, ni är här. Johan, det är grabbarna igen. Det är grabbarna. Och där satt de och lyssnade på Cruyffs gamla skrönar och för den delen på Cruyffs föreläsningar om hur fotboll borde, hur fotboll måste spelas. Och det där hade enormt stort inflytande på Marco van Basten.
Jag måste bara säga, för att jag tycker det är både fascinerande men väldigt coolt också att han kom dit som 34 år. Han är då världens största fotbollsspelare, kan man nästan säga, levande. Liksom,
ja, skulle kunna få plats i ett världslag, ja, jag tycker.
Ja. Nej, men han, och, direkt ser han denna 17-åring och tar honom under sina vingar. Liksom. Han är ju hela tiden med och liksom hjälper honom fram. Jag tycker det är rätt.
Ja, alltså Johan Cruyff måste vi ju såklart prata mycket mer om i något annat sammanhang. Men han var ju besjälad av sin idé om hur fotbollen skulle spelas. För annars kan det ju vara annat som blir viktigare för de allra största stjärnorna. Ja, till att börja med att göra mål och vinna titlar. Men därutöver även att liksom bygga status och markera revir och försvara position.
Ja, är det det jag menar? Liksom så här, jag kommer att vara snorunge och ja, hänger mig i hasen.
Alltså Cruyff, han var ju speciell som tusan och han saknade verkligen inte ego. Han saknade sannoliken inte en typ av positionsfäktande förmåga. Men för honom var ju alltid det som överskuggade allt annat att hans fotboll skulle vinna. Det var liksom livsnödvändigt för honom att hans fotboll var den sanna, att hans fotboll var den riktiga, att hans fotboll skulle segra. Och det innebar ju också att han hela tiden var väldigt vaken och nyfiken på unga killar som han räknade in på sin sida, på den goda sidan, på den ljusa sidan, liksom Luke Skywalker-figurer som kunde ta upp ljussabeln och föra kampen vidare. Och det var just därför han började adoptera de fotbollsbegåvningar som han insåg att de tänkte på hans våglängd. Och det började ju här i Holland. Det började egentligen med Marco van Basten och för den delen även med Ruud Gullit och Ronald Koeman och många ur hela den generationen. Men det kom ju sen även att få viss betydelse i Katalonien runt Pep Guardiola och den generationen, Xavi och hans efterföljare. Men jag vill nog ändå hävda att det är rättvist att Marco van Basten under den här tiden blev utnämnd till, dubbad till den första riddaren som skulle ta Johan Cruyffs fotbollskorståg vidare nu när han själv inte längre kunde ha bollskorna på sig. Och van Basten kände ju sig återigen sedd och förstådd och utvald. Det här byggde givetvis på hans känsla av att ha en särställning. Och Johan Cruyff kom att bli många olika saker för honom. Han var lite agent, lite sponsor, men framförallt en typ av andlig ledare och mentor. Och det här var verkligen en relation som både Cruyff och van Basten värdesatte. Men det var ju inte en relation som alla runt dem upplevde som helt oproblematisk. Nej. Våren 1985, när det alltså gått några år sedan Cruyff lämnade Ajax, sen han slutade spela, då hette det att Marco van Basten och då hans kompis John van Schip underminerade dåvarande Ajax-tränaren Adde Mos. För vid det laget så hade det börjat surras om att Johan Cruyff ville återvända till fotbollen. Johan Cruyff ville in och träna. Och vart skulle han träna? Han skulle träna i Ajax. Det var liksom ingen diskussion. Ja, men Ajax har redan en tränare och det går rätt bra också. Jo, men ska det bli någon omelett får man ju lov att knäcka några ägg.
Då ledde ligan då när han vill in i.
Ja, nej, men det sägs ju ha varit det som hänt. Och Marco van Basten själv, han antyder väl att det var väl ungefär så att de såg till att underminera sin tränare. Tränaren blev förbannad, bänkade dem som en typ av markering. Då var liksom bollen i rullning på ett sätt som inte gick att stoppa. Och det var en strid som Ajax-coachen Adde Mos helt enkelt inte kunde vinna. Så trots att han tog dem till ligatiteln den våren så fick han ju ändå kicken. Ja. För att han inte kunde hantera sina unga storstjärnor. Varför kunde han inte hantera dem? Ja, för att de hade bestämt sig för att han skulle bort. Ja. Så det var en rätt tuff situation för Ademos. Men han försvann och folk glömde ju honom så fort Johan Cruyff klev in istället. Och han fick ansvaret för Ajax sommar 1985. Men han blev inte tränare för Ajax. För likt en holländsk multiplicerad Jonas Tern-figur så hade han ju såklart inte alla de tränarlicenser som det holländska förbundet tyckte att han skulle ha. Och det var ju inte direkt så att han tyckte sig vara i något behov av att gå holländska förbundets tränarutbildning. Så han struntade ju totalt i det. Ja. Och det innebar väl att han, jag tror han fick titta en teknisk rådgivare.
Ja, men det tänkte jag när jag läste, vad fan gör inte Jonas Tern likadant? Du är teknisk rådgivare i den här klubben.
Jo, aha, men det är ju i stort sett det han har varit. Ja. Han har väl stått som ASS-tränare, ja, trots att alla har varit helt klara med att han såklart är huvudansvarig. Ja. Men Johan Cruyff, teknisk rådgivare, tar över Ajax och i stort sett det första han gör är ju att utnämna en 20-årig Marco van Basten till kapten. Ja. Och i allt det här med Cruyff och van Basten så tycker jag att det är värt att utläsa vad allt detta Cruyff-förtroende egentligen säger om van Basten som spelare. För jag vet inte exakt hur yngre svenskar minns Marco van Basten, hur de ser på Marco van Basten. Men jag får ändå någon typ av intryck att många ändå uppfattar honom som, ja, men en riktig striker, en målmaskin, en straffområdesexpert. Och visst, allt det var Marco van Basten, men han var ju också så väldigt mycket mer. För Johan Cruyff, det kan vi väl alla vara överens om, att hans spelförståelse, hans fotbollsförståelse var på en helt annan nivå.
Ja.
Han hade ju, ja, men ingen fysik, ingen styrka, ingen explosivitet, men han satte nästan en ära i att inte behöva det. Johan Cruyff menade ju att snabbhet är överskattat, för snabbhet handlar egentligen bara om att veta exakt när man ska börja springa. Ja. Han lät bollen göra arbetet och klarade ju av det på ett helt häpnadsväckande sätt. Han var snabbare än alla sprinters. Han var starkare än alla fysmonster. Och ingen kunde riktigt förstå hur. Men svaret var ju alltid att han besegrade dem genom sitt fotbollshuvud. Och när han så tydligt knyter an till Marco van Bastens sätt att förstå fotboll så säger det väldigt mycket om den sistnämndes spelförståelse, speluppfattning, spelbegåvning. För van Basten, ja, han hade ju fysiken. Han var lång och han var hyfsat snabb och han var bra på skallen och bra i mottagningsspelet. Men det var ändå inte det som var grejen, utan det var bollbehandlingen, första touchen, tekniken, effektiviteten. Och det är väldigt fängslande att gå på djup när van Basten beskriver, ja, men sin relation till Johan Cruyff, vad han har lärt sig av Johan Cruyff. För en av de grejer som han trycker på, det är det här med att, ja, Johan Cruyff, han lärde mig att spela med sämre lagkamrater. För det är viktigt ifall du är, ja, men på vår nivå. Ja. Vi förstår varandra. Vi tänker fotboll på samma sätt, på rätt sätt. Men det gör ju inte de andra. Det gör de inte ens i Ajax. Det gör de inte ens i ett Barcelona eller ett Milan. Utan de begriper lite mindre. De fattar lite långsammare. De slår bollarna i fel vinkel med fel hastighet. Och det måste man lära sig att hantera och klara av. Det var något Marco van Basten satte värde på, för det hade han redan börjat brottas med och det skulle han fortsätta få lov att slita med.
Det kan nog fan vara det mest elitistiska jag någonsin har hört.
Det mest holländska, ja, det mest cruyffianska, ja, som någonsin har sagts. Att du kan inte förlita dig på att spelare i Milan spelar fotboll på rätt sätt. Du måste kunna leva med defekta lagkamrater, dålig speluppfattning, illa slagna passningar. Och du måste kunna leva med det både i det enskilda momentet där du då ska rädda upp det usla inlägget och ur det bredare perspektivet, karriärsperspektivet. Du får inte fastna i att bli förbannad på dessa imbeciller, för det kommer i så fall hålla även dig själv tillbaka. Oh. Och det är klart att har man den attityden, ser man på medspelare och medmänniskor på det sättet, ja, då kräver det rätt mycket av den egna prestationen för att landa det, ja, gentemot andra. Man inbillar mig även gentemot dig själv. Oh. Och Johan Cruyff, ja, han spelade på en nivå där det ändå funkade att fundera på det sättet. Och det gjorde Marco van Basten också. Som sagt, det målsnitt och den prestationsnivå han låg på i Ajax under Cruyff, den var ju redan då högst och bäst i Europa.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
De blir klara för EM, men vi har hoppat över lite grann vad gäller klubblagskarriären.
Ja, vi hoppade fram ett halvt tack när vi var inne i landslagsfåran och därigenom, ja, men spolat förbi Marco van Bastens stora, stora flytt. För som vi sa, 4+1 i den sista Ajax-matchen, jag tror det var mot Svolle, utbytt till stående gigantiska ovationer trots att de inte hade några avbytare kvar. Och sen då ner till det Milan dit han verkligen hade handplockats av den nya klubbmogulen Silvio Berlusconi. Hade varit hemma där i Berlusconis palats och lyssnat på när Berlusconi, jag vet inte om det var arior han framförde, bestod och sjöng och liksom var charmerande och övertygande. Så Marco van Basten kommer till Italien som en del av den holländska dubbelpipan som ska förändra hela AC Milan och hela den italienska fotbollen. Men för honom ska det ta ett tag, för den första säsongen är ju väldigt mycket rodskylligt och väldigt lite Marco van Basten. Mm. För han kommer ju skadad. Han kommer ju utan att hans ömmande vrist har hunnit läka ihop. Han trodde inte att det skulle behöva bli så, utan han trodde att det skulle räcka att vila en sommar efter att ha pressat sig igenom smärtvallen för Johan Cruyffs skull. Men det gjorde ju inte det. Hur mycket han än vilade och hur långt han än tog det, så gjorde vristen fortfarande ont när det var dags att köra igång försäsongsträningen runt Milanello. Det tog inte mer än något enstaka träningspass innan vristen återigen började verka och svullna upp och ställa till problem. Och van Basten, han ville ju inte låtsas om det här. Han ville inte känna efter. Han ville tro att det bara skulle vara att kriga vidare och kämpa på, så skulle han med tiden besegra smärtan. Så han körde ju så gott han nu kunde och fanns på plan när säsongen inleddes. Satte en straff i premiären mot Pisa. Men sen höll det ju inte så värst mycket längre. Sen tvingades Marco van Basten erkänna inför både sig själv och inför sin nya klubb att nej, han var ju faktiskt skadad. Och helt nöjd var inte Berlusconi. Han tyckte att han tyckte med rätta att han borde ha informerats tydligare tidigare. Men nu stod de i alla fall där de stod. Och nu skickades Marco van Basten för egentligen första gången på en ordentlig läkarundersökning. Hela 1987 hade varit jobbigt. Men först hade han pressat sig för Johan Cruyffs skull. Och sen hade han hållit käft för sin egen skull. Och nu behövde han möta konsekvenserna av det. För när väl läkaren då tittade närmare på Marco van Bastens högerfot, då visade det sig att han hade försökt spela med sönderslitna ligament under nu nästan ett helt års tid. Och Cruyff hade sagt till van Basten att det kan ju inte bli värre. Läkarna säger att det inte kan bli värre. Men det visade sig väl vara en av de allra mest kostsamma meningar som Marco van Basten någonsin lyssnade på. För värre kunde det bli och värre hade det blivit. När van Basten hade kämpat med sina sönderslitna ligament, då hade det liksom slitits av benfragment som sen hade kilat sig in i fotleden. Och dessutom hade brosket slitits ut. Och broska är ju problematiskt, för försvinner det, slits det ner, då läker det inte, då förnyas det inte, utan då är det mer eller mindre borta för alltid. Och det innebar att när Marco van Basten väl blev undersökt och när han väl blev opererad, så var det dels ett ganska stort och komplicerat ingrepp, men dels fanns också den här farhågan eller den här insikten att även om det här går bra så kommer inte din fot någonsin bli sig riktigt lik igen. För den skadan du har åsamkat dig själv, den är i någon mån faktiskt kronisk.
Ja. Våren 88 kan man säga att han spelar inte speciellt mycket.
Nej, och detta trots att operationen till en början ändå anses ha gått bra. Det är inte så lång konvalescenstid. Utan i januari 1988, då kan Marco van Basten börja köra lite grann igen. Och i februari 1988, då har han ändå hunnit ganska långt. Då har han hunnit så pass långt att det är dags att ge sig tillbaka ut på fotbollsplanen. Och då finns det såklart bara en sak att göra. För Marco van Basten är hemma i Holland när han får beskedet att han börjar vara startklar. Och det absolut första han gör då, det är att ringa Johan Cruyff.
Ja.
Och Johan Cruyff, finns det fotboll att spela, då spelar Johan Cruyff fotboll. Spelar liksom ingen roll ifall det är Barcelona, Real Madrid nere på Camp Nou, eller om det är att kicka med barnen hemma i trädgården, eller som i det här fallet att köra lite grann med en rehabbande Marco van Basten en regntung tisdags eftermiddag på Olympia Plain i Amsterdam. Utan han slänger sig i bilen, kör raka vägen dit och sen kör mentor och adept, ja, men någon typ av one against one fotboll i halvannan timme. Det är som två basketspelare som kör mot en korg, och de är alla liksom nöjda med beskeden de får. Van Basten tycker att det känns helt okej. Cruyff tycker att han ser rätt bra ut, så det här borde väl ordna sig. Men sen blir det ett steg fram och två steg bak. Och tre steg fram och två steg bak. Det blir väl lite spel för Milan i slutet av säsongen. Men det blir inte den där fullkaratiga återkomsten. Utan det blir något inhopp i de avslutande ligamatcherna. Det blir ett rätt tungt mål.
Napoli borta, va?
Ja, det som i praktiken är titelmatchen. Ja. Då Rodschillits Milan växer om Diego Maradonas Napoli. För det var ju det var i det läget. Ja. Marco van Basten var ju en bifigur, medan Rodskyllet hade vuxit till, ja, men en av världens absolut främsta fotbollsspelare. Och det var han som drev Milan förbi Maradonas Napoli, både i tabellen och i den här enskilda titelmatchen. Och det är ju också han med sin extrema utväxling som drar upp anfallet, drar fram bollen till Marco van Basten som bara kan stöta in den i öppet mål när de punkterar fighten. Så det är Schüllits mål, det är Schüllits lag, det är Schüllits titel, och Marco van Basten är ju öppen med att han inte känner sig särskilt delaktig. Men okej, han får väl bara räkna bort den där första ligasäsongen och istället börja blicka fram mot sommarens EM-slutspel. Kan det bli något? Kan han i alla fall komma tillbaks i full form till den turneringen? Nej, det verkar ju tufft, för det ena eländet tycks mest bara avlösa det andra. När väl ligaspelet är avslutat och när väl bristen börjar kännas bättre, ja, då ska Milan spela en typ av träningsmatch mot Real Madrid för att känna på bästa tänkbara internationella motstånd inför den kommande toppsatsningen i Europacupen. Men ja, i den matchen så blir Marco van Basten boxad i nyllet av Real Madrids målvakt, och han får inte bara minnesförlust utan han bryter i käken. Mm. Han tvingas gå in och operera käken, och när han väl ansluter till den holländska landslagssamlingen i Noordwijk den 23 maj, ja, då kommer han med ett nylle som är blått och gult och ett läkarförbud för att överhuvudtaget nicka bollen under den första träningsveckan. Och det förbättrar ju inte direkt hans situation och position inför EM.
Och Holland hade väl redan en nia som de ville satsa på?
De hade ju bestämt sig, eller ja, Rinus Michels hade bestämt sig. Och när Rinus Michels bestämmer sig för någonting, då är det så det kommer att bli. För han var då den holländska förbundskaptenen den här sommaren. Men han var ju något mycket mer och något mycket större än så. Han var en vandrande myt. Han var de general, som de säger i Holland. För om Johan Cruyff var totalfotbollens son, så var ju Rinus Michels totalfotbollens fader. Han hade haft nästan samma typ av, ja, men guidande mentorsroll för Johan Cruyff som Johan Cruyff sen hade haft för Marco van Basten. Så hans status och hans auktoritet gick liksom inte att ifrågasätta. Och det innebar problem för Marco van Basten. För ja, han hade ju varit borta mer eller mindre i ett års tid. Och medan han hade varit frånvarande, så är det klart att Rinus Michels hade hittat en annan lösning, en annan nia. Han hade ju helt enkelt spelat in Ajax dåvarande striker John Bosman som första val istället för van Basten. Det var Bossi istället för Bassi. Och så skulle det förbli. Michels hade bestämt sig. Han skulle köra med anfallaren som de kallar för De Giraffe. Och det kanske var ett självklart val, men det var ju för den sakens skull inget okontroversiellt val. För Bossi och Bassi, de hade haft med varandra att göra förr. Och då var det ju alltid utifrån en situation där det var självklart att John Bosman stod i Marco van Bastens skugga. Och själv kände han väl att det kunde vara rätt jävla kallt och otacksamt i den där skuggan. För okej, okay, John Bosman, han var inget geni och han var ingen Cruyff-adept på samma sätt som Marco van Basten. Men det var en väldigt duglig och pålitlig anfallare. Och så fort det fanns en lucka, så fort van Basten behövde vila sig i form till någon cupvinnarcupmatch, ja, då var ju Bossman där och skötte sig bra och gjorde mål. Men själv upplevde han alltid att vare sig hans tränare Johan Cruyff eller hans lagkamrat Marco van Basten satte så där väldigt stort värde på det. Kanske snarare tvärtom. John Bossman har pratat om hur han kände att Marco van Basten, ja, men var mer rival än medspelare även vid de tillfällen då de faktiskt lirade tillsammans. Han kände att van Basten såg till att alltid göra fler mål än Bossman. Och detta genom, ja, men att kliva in framför Bossman så att han inte skulle kunna få bollen. Att slå lite extra svåra passningar som han inte skulle kunna ta emot. Och jag vet inte om det var så eller om det inte var så. Men det var i alla fall på det sättet som John Bossman själv upplevde det. Bakom skuggor ser du solen. Och när du tvivlar ser du modet. I mina ögon. Gå med mig.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.